Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Nu kommer ett nytt sommarprogram.
Här kommer sommaren igen, den gör mig lycklig. Här kommer sommaren igen, den gör mig glad. Och allting känns så bra. Så bra som det kan vara. Här kommer sommaren. Här kommer sommaren.
Hej, mitt namn är Nina Dahl och jag är Tyresöbo ute på Brevik på Tyresö och har tänkt att ha ett sommarprogram på temat nyfikenhet. Och ja, jag får börja med att säga att det var inte lätt att veta vad jag skulle dedikera det här programmet till. Men sen tänkte jag att varför inte ta upp något som dels genomsyrat mitt liv och är en av mina största drivkrafter. Men också tycker jag att det är extra viktigt i en tid som nu där det är mycket stora förändringar som sker och där det här är väldigt viktigt att ha med sig tror jag. Vad är det då? Jo, det är nyfikenhet. Och nyfikenhet med stort N. Och jag tänkte prata om nyfikenhet kopplat till 4 områden i mitt liv. Och som jag också tror påverkar allas liv. Och de 4 områdena är nyfikenhet kopplat till utveckling, frihet, kärlek och självkännedom. Jag har alltid varit nyfiken på allt mellan himmel och jord. Det började redan som liten då jag frågade mina dagisfröknar om jag fick hälsa på hos det äldre par som bodde mitt över gatan. Från mitt dagis. Av någon anledning okänd för mig idag så fick jag dispens för att gå till de här äldre paret över gatan och fika och prata. Och jag ville höra allt om deras barndom och deras liv och vad de hade varit med om. Och så ville jag lära mig allt om växterna och plantorna och träden i deras trädgård. Så det var ju på den tiden, liksom idag, inte tror jag lagligt rätt att släppa iväg ett barn som då var på dagis. Men jag fick den möjligheten av någon anledning. Och jag var ju ett sånt där barn som aldrig slutade fråga. Jag frågade varför och varför och varför på varför. Och det verkar inte ha gått över riktigt. För jag är fortfarande, än idag, väldigt nyfiken och frågar. Och läser massor av böcker och försöker söka på nätet. Och hitta alla möjliga kunskapskällor till det som jag är intresserad av just för tillfället. Och när jag skulle läsa vidare på universitetet så var det svårt att välja. Vad ska man läsa? Allt är så spännande. Men jag började med statsvetenskap och offentlig administration. För att sen fortsätta med religionshistoria. Och till sist så blev det en examen i beteendevetenskap. Med huvudämnet i pedagogik. Och när jag var yngre, ja faktiskt inte så mycket yngre, men så tänkte jag att oj, oj, vad rörig min utbildning var. Men idag, när jag tänker på vad jag läst, så är det faktiskt mina huvudintressen. Statsvetenskap, det är ju det politiska maskineriet och hur samhället fungerar. Det är ett jättestort intresse för mig. Och religionshistoria, det står för det andliga i olika kulturer och genom alla tider i vårt samhälle. Och beteendevetenskap, det är ju hur vi människor fungerar i det lilla. Och det är också ett av mina allra största intressen. Men det som blev utmanande var att sen söka jobb med den här utbildningsmixen. Jag ville arbeta inom human relations, eller HR i dagligt tal. Men det var svårt att få jobb i början på 2000-talet och det var en lågkonjunktur. Och jag var helt novis inom området och alldeles nybakad från universitetet. Så jag fick gå tillbaka till mina förmågor. Vad var det jag var duktig på? Vad behärskade jag? Och jag visste redan då att jag hade en förmåga att sälja. Jag hade redan jobbat extra som säljare i perioder under min utbildning. Så jag sökte mitt första säljjobb och fick napp på 3 olika ställen direkt. Och när det gällde HR hade jag sökt över 200 jobb och inte fått ett enda napp. Så det var en viss skillnad. Och jag valde det jobbet jag visste mest om. Och det var säljare av kopieringsmaskiner. Min far hade faktiskt haft ett likadant jobb när jag var liten. Och det gick bra för mig. Och efter det så har jag varit säljare inom många olika områden. bland annat på ett grossistföretag till inom restaurangbranschen, säljer inom inkassotjänster och bemanning och rekryteringstjänster, gassläcksystem för industri- och datorhallar framförallt, och byggnadstekniska system som larmer och styr- och reglersystem. Och jag har sålt datorhallslösningar och nätverkskomponenter och KVM-lösningar. Ja, det är många olika branscher jag har varit i. Och det som otvetydigt varit min viktigaste framgångsfaktor i alla dessa arbeten, det har varit min nyfikenhet. Nyfikenhet på att förstå det jag säljer. Nyfikenhet på att förstå hur det kan hjälpa kunden i deras verksamhet. Oavsett vem kunden är och hur deras verksamhet ser ut. Och jag har ju arbetat i många tekniska branscher där jag har varit tvungen att lära mig så mycket jag kan på kort tid. Och jag tror att min genuina nyfikenhet hjälpt mig så mycket. Den har hjälpt mig att tillskansa mig ny kunskap och genom det få förtroende och respekt. Den har också hjälpt mig att göra affärer för att kunderna känner att jag vill förstå deras vardag och deras utmaningar genom min nyfikenhet. Den har lett mig till att utvecklas och få nya erfarenheter och lärdomar och också träffa nya människor och uppleva och se många olika verksamheter. Så jag säger, bejaka din nyfikenhet. Den är så viktig för din utveckling, både professionellt och privat. Jag kommer mera in på hur den påverkat mig privat. Men nu vill jag först spela It Takes a Fool to Remain Sane med The Ark för inleda nästa tema, frihet.
Supposed to be more than this. In this kiss, I'll change your ball for my bliss. Let go my hand and it will slip on the sand. If you don't give me the chance to break down the walls of attitude, I ask nothing of you. Cause
Nästa viktiga aspekt för mig och för er lyssnare hoppas jag också är frihet. Hur är frihet kopplat till nyfikenhet då? Jo, om vi inte har tillräcklig information eller tillgång på information så reduceras vår frihet. Jag tror att vår autonomi och vår självständighet bygger på att vi kan göra självständiga val. Och för att verkligen kunna utnyttja vår fria vilja så behöver vi ha tillgång till information för att kunna göra val och påverka den samhällsutveckling som vi befinner oss i. Det är också essentiellt för att ha en fungerande demokrati. Och i Sverige så har vi haft offentlighetsprincipen sedan 1766. Och den regleras också i vår grundlag. Men den berör den offentliga informationen. Men idag så ligger så stor del av makten och informationen utanför det offentliga rummet. Och sköts av privata företag och andra organisationer och sammanslutningar. För att få reda på information ifrån dem måste man vara, ja just det, nyfiken. Vi behöver förstå vad som sker i den sfären också. Och där sker förändringar snabbt. Inte som i våra folkvalda församlingar där det finns inbyggt en slags broms eller vad ska man säga, långsamhet. För att man inte ska ta förhastade beslut som kan få långtgående konsekvenser för generationer framåt. Och jag har en liten episod i mitt liv som jag tänker berätta som egentligen knyter an till detta. Och som jag tror är väldigt viktigt för oss alla. När jag för 2 år sedan arbetade med mitt egna företag Enable Growth så kom jag i kontakt med hela den svenska eliten inom artificiell intelligens och forskning kring detta. Det var människor som både jobbar på universiteten med att forska kring artificiell intelligens men också på våra storföretag. Och de jobbar med smarta algoritmer och olika nya forskningsområden för den typen av teknik som rör artificiell intelligens. Jag fick då förmånen att få delta i en 5 dagar lång konferens om hur artificiell intelligens skulle kunna användas inom industrin, inom medicin och hälsa, inom finansområdet, inom nöjes- och kommunikationsområdet samt inom vår utbildning. Jag fick tala på dagen som handlade om industrin, som också är det jag kommer ifrån. Och då lade jag fram min idé om hur man med hjälp av denna nya teknik med smarta algoritmer kan förbättra resultatet inom personbedömning. Specifikt inom rekrytering och matchning av arbetssökande mot jobb. Jag blev så förbluffad över att jag var den enda på dessa 5 dagar- och hundratals av forskare och entreprenörer samt högt uppsatta medarbetare inom dessa sektorer som tog upp det här området. Ingen pratade om det problemet med rekrytering och missmatchning som faktiskt är ett av våra största hinder för utveckling i Sverige. Vadan detta? Nyfiken igen? Ja, genom min medverkan på denna konferens som egentligen inte var planerad från min sida. Jag hade anmält mig som åhörare men blev uttagen till att tala. Och det var faktiskt min äldste son som då var 16 år som fick mig till att våga vara med. För när jag berättade för honom om artificiell intelligens och han sedan sökte och läste på YouTube som unga gör idag så kom han tillbaka till mig. Och sa, mamma, du måste vara med. Det är viktigt. Han sa också att om det han hade läst och hört om singulariteten blir ett faktum så finns det ju ingen mening med att leva här på jorden. Vad menas med singulariteten? Ja, singulariteten är en spekulativ hypotes om en framtida tidpunkt som skulle kunna uppstå om och när maskinernas förmåga att förbättra sig själva genom artificiell intelligens får ett genombrott. Med andra ord menas det att det är en tänkt tidpunkt i framtiden när maskinerna eller datorerna, vilket man vill kalla dem, inte behöver programmeras eller uppdateras av människan längre. Och de som forskar på området i hela världen, de tvistar om det kommer att ske om 10-30 år eller om 200 år eller aldrig. Jag är benägen att tro att det är så nära som 10-30 år. Jag skulle säga kanske snarare 10 år än 30 år. Men vad vi än tror, du och jag som medborgare här i världen, Så var mer nyfiken. Lär dig mer om det här. Det är viktigt. Det kommer påverka oss alla. Och jag kan verkligen rekommendera att du läser vår svenskättade MIT-professor Max Tegmarks bok Liv 3.0 om artificiell intelligens. Men också den alldeles nyutkomna boken Superintelligens av Nick Boström. De är massiva att läsa men så viktiga för att förstå vad vi som mänsklighet står inför. En reflektion jag hade efter att ha deltagit i den här konferensen var, och dessutom var jag med i intervjuer ledda av Vinnova och även deltagit i seminarium som Vinnova anordnade för att ta fram underlag till regeringen för Sveriges framtida AI-strategi, så konstaterade jag att det är en liten skara människa som påverkar denna utveckling och det är få eller inga representanter för folket, inom citationstecken, sådana som du och jag. Jag var ett pittoreskt inslag i denna skara med nya vinklingar, nya frågor på temat och nya reflektioner på grund av att jag var en med en annan infallsvinkel i denna skara. Och nu vill jag spela nästa låt som heter Por Pura Curiosidad av Fonseca som knyter an till nästa tema.
Por culpa de esa boca que estoy queriendo morder, ya no duermo, ya no duermo. Por culpa de tus ojos y de tus curvas, mujer, estoy enfermo de amor, no sé qué hacer. Ese vestido negro que te pones tú me tiene analizándote de norte a sur. Voy por la carretera de tus caderas toda la noche entera por pura curiosidad. Cuando la luz se apagó, yo me acerqué a darte un beso y a ti te gustó. Por pura curiosidad, así fue que nos pasó. Y aquí me tienes buscando un lugar para dos con este aguacero.
Det här var en spansk låt som handlar om, ja, av ren nyfikenhet är ju titeln. Och jag tror att nyfikenhet, som jag har varit inne på, är viktigt även när det gäller kärlek. Att vara nyfiken på din partner, vän eller din andra i din närhet är för mig att visa kärlek. Ju mer jag vet om dig och ju lättare har jag att förstå dig och också att undvika konflikter och ledsamheter. En annan del i detta är att förstå varandras kärleksspråk. Det sägs finnas 5 olika sätt som vi visar kärlek på enligt Gary Chapman. Och han har tagit fram en idé om att dessa är följande 5. Det ena är bekräftelseord. Det är ord av omtanke och komplimanger som man ger till varandra. 2, det är att man vill ha kvalitetstid tillsammans. Att ta sig tid för varandra och vara tillsammans både fysiskt och emotionellt. Och 3 är att ge gåvor. Inte nödvändigtvis materiella gåvor eller dyra gåvor. Men att visa uppskattning genom gåvor. Och 4 är omhändertagande handlingar. Och det kan vara att hjälpa någon att städa, att ge någon en hjälpande hand helt enkelt. Och 5, det är fysisk kontakt. Och det kan ju vara kramar eller annan typ av fysisk beröring. Och de flesta människor har oftast 1 eller 2 som preferenser av dessa 5. Det är oftast dem man kommunicerar sin kärlek via. Och därför kan det vara bra att vara nyfiken på både vad du själv har för typiska kommunikationssätt när det gäller kärlek. Men det är lika viktigt att förstå vad dina nära och kära har. Och framförallt förstå att vi läser utifrån vår egen preferens. Så har vi inte samma så kan det bli så att vi känner oss missförstådda. Jag till exempel tycker om att både ge och få bekräftelseord. Och i min familj när jag var liten så var det så att min mor hon hade ett sätt att kommunicera vilket oftast var via omhändertagande handlingar. Och min far han var oftast väldigt duktig på att använda bekräftelseord. Det gjorde att det inte alltid var så lätt för dem att nå fram till varandra. Så jag tror att där är nyfikenheten något väldigt viktigt. Att våga fråga och våga fundera på hur man själv kommunicerar och vad man gör. För det tror jag är ett bättre sätt att nå fram till varandra oavsett om det är din partner eller andra nära och kära i din närhet. Och försök komma närmare varandra genom att bli bättre på att vara nyfiken på den andras kommunikationssätt och också den andras historia, upplevelser och bagage. Det tror jag är ett ypperligt sätt att visa kärlek på genom nyfikenhet. Och nu vill jag spela en låt som heter The Voice of Celtic Woman på nästa tema. Det temat är självkännedom.
I am the voice in the wind and the pouring rain. I am the voice.
Vad är kopplingen mellan nyfikenhet och självkännedom? Ja, jag insåg tidigt att jag kanske inte var så mainstream. När jag var liten var det mer ett konstaterande. Aha, jag är så här och alla kanske inte är så här, men det var okej. Jag hade många vänner och var socialt accepterad. Trots att jag fikade med 75-åringar istället för att leka på dagisgården. Men när jag flyttade till ett nytt ställe när jag var 7 år, så kom jag till en ny skola och ett nytt område. Och så var det inte lika lätt längre. Jag hade inte lika lätt att bli accepterad. Och till råga på allt hade mina föräldrar klippt mig i pojkfrisyr, så jag även såg annorlunda ut. Jag tror att jag redan då började försöka förstå vem jag var. Och så har det fortsatt och fortsatt genom hela mitt liv. Jag har varit väldigt nyfiken på att förstå vem är jag. Och hur påverkar det min omvärld och min uppfattning av livet och min verklighet. Jag tror att det också är skälet till att jag läste beteendevetenskap. Redan tidigt så började jag få feedback på att jag var bra på att tala och driva igenom saker. Och jag var orädd och nyfiken förstås. Jag tog reda på det mesta om hur saker och ting låg till och fick gärna företräda mina klasskamrater i skolan när det var någonting som vi ville driva igenom. Och jag har alltid fått höra att jag är utanför boxen. Ibland tror jag att jag inte ens vet vad boxen är. Som när jag stod där framför 300 av våra mest inflytelserika inom artificiell intelligens i Sverige och talade på engelska om ett ämne som jag just börjat att utforska. Men jag gjorde det, trots allt. Men jag har också fått höra att jag låter mycket, syns mycket. Men det är trots allt få som varit negativa egentligen. Det mesta har nog varit rädsla inom mig själv i att vara annorlunda och bli utstött. Som jag faktiskt blev i början när jag började på skolan när jag var 7 år. Och många är de som genom åren sagt att jag borde bli politiker. Och det blev jag ju till slut. Här i Tyresö också blev jag kommunpolitiker. Och jag tyckte det var väldigt spännande och roligt. Och jag lärde mig så mycket om både politik men också om mig själv. Och en sak som jag kunde konstatera var att jag hade nog inte tillräckligt vassa armbågar för politikens spelarena. Men det jag har är ju istället min nyfikenhet, mitt engagemang och mitt driv. Och många skulle kalla det grit, eller jävlar anamma tror jag vi säger på svenska. Och det tror jag är jätteviktigt oavsett var man är, att ha den där lilla jävlar anamman. Men nu så här, 47 år gammal, så har jag läst många böcker, samtalat med mina vänner, nära och kära och terapeuter och tittat på massor på nätet. Och äntligen tror jag landat i följande. Okej, jag stämmer in på många av punkterna i det som man brukar kalla typiska ADHD-beteenden. Men är det dåligt eller farligt? Nej, det kanske till och med kan vara positivt. Som Anders Hansen, forskare och tv-profil, skriver om att människorna som drivit människosläktet framåt många gånger hade de typiska ADHD-beteendena, att utforska, att vara nyfiken, att gå utanför boxen och pröva någonting annat, välja nya vägar. Så istället för att känna skam för att man inte passar in, tänk om det kan vara så som Anders Hansens bok frågar om fördel ADHD. Var på skalan ligger du? Vad befriande det var att i alla fall få en annan, mer nyanserad men ändå faktabaserad inblick i begreppet ADHD ifrån honom. Jag ser drag av det jag har som är typiska ADHD-drag som en fördel idag. Kanske behöver jag framhäva vissa och tona ner andra beroende på sammanhang. Men jag får vara jag för mig själv. Det är skillnaden, att ju mer självkännedom jag har fått, desto större acceptans har jag för mig själv. Och då slipper jag möta mina egna speglingar, som oftast bara är min rädsla för att inte bli accepterad av andra. Så var du än är på ADHD-skalan, för Anders Hansen menar att vi alla är på denna skala, så hoppas jag att du och alla andra i vår värld vågar bejaka vår nyfikenhet, vår upptäckarglädje. Det som är fördelen med de här ADHD-beteendena i vår vardag. Det tror jag är bra för alla. Jag tror att det kan leda oss framåt. Det gör oss också lyckligare, gladare. Och som avslutning så vill jag spela Det kommer bli bra. Den nya låten ifrån Lale. Och så vill jag tacka så jättemycket till alla er som lyssnat. Och hoppas på en härlig sommar. Hej hej från Nina Dahl.
Ni har hört Nina Dahl och hennes sommarprogram. På återhörande.